Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Mina damer och herrar, det här är podden Inaktuellt. Vi sänder live ifrån Tidö slott som nu är ledigt efter regeringsförhandlingar. Vi har fått mota bort...
Vi fick ju städa först, det var en jävla röra.
Det var en blåbrun röra på golvet och sen så hade ju folk missuppfattat Tidö slott heter det. Det heter ju inte Tidölag slott. Så vi fick ju mota bort Eskil Erlandsson och fyra labradorhundar som var här på smekmånad. Tillbaka till ordningen, Hans.
Fröken Britta, får det lov att vara lite bröllopskonfekt?
Ja. Nu travesterar jag handlare Sjökvist, ärkekapitalisten som drev en butiksbod med ICA-Jerry anställd i gamla Knohult, var det gamla fattig-Sverige?
Ja, en lanthandel får man väl säga. Och den här Sjökvisten, han är lite grann av en snuskgubbe. Han ville ju lägga rabarber på käresta fröken Britta, va? Och det skulle han då göra medelst bröllopskonfekt som någon form av liksom snuskig antydning i själva godiset. Och,
det där godiset innehöll ju både spår av nötter och gluten. Och det hade aldrig funkat nu för tiden, Hans.
Nej, det hade faktiskt inte gjort så inte. Många olika skäl.
Nej, ett så kallat hedersbröllop höll på att bli i gamla saliga Knohult. Mm. Kommer du ihåg de där gamla filmerna, Hans? De var ju lika inaktuella som den här podden. Vi ska strax gå igenom, innan de hinner avgå en efter en, Kristerssons regering.
Ja.
Kommer du ihåg de där titlarna som fanns i de här gamla filmerna? Grosshandlare, skollärare kunde man vara. De här, ja. Vart tog de vägen, alla dessa titlar?
Fabrikörn. Alltså sådana man skulle förhålla sig väldigt respektfull och nästan hovsam inför. Vi hade ju också i Kärrtorp där, när jag var liten, och vi snodde grejer inne på Domus, godis då företrädesvis, och kanske var det bröllopskonfekt också, jag minns inte exakt vad de hade på hyllan där. Men då åkte vi dit och då sa ju tanten i kassan att så här, nu ska ni få några fiskar varma och ni ska få träffa disponenten. Helvete, tyckte vi. Disponenten är ju livsfarligt. Vad fan är han? Han var ju någon typ av då avdelningschef på Domus där på varuhuset. Och han hade då titeln disponent. Och det var ju ett skräckinigivande för oss små knattar.
Fick ni träffa honom då? Och stod han med byxorna ner under någon sån här tråkig blå jävla konsumrock de hade även på Domus?
Ja, det hade de. Och känd pedofil i området givetvis. Fick man ju hosta upp alla kolor och lite till som man hade stulit.
Det hette inte ens pedofil på den tiden. Det hette ful gubbe. Ja. Och man såg ju både en och två, tre könsorgan ibland på vägen hem från skolan och sånt där. Men man tänkte inte mer på det.
Nej.
Va? Kom man hem till farsan och så fick man ju först en smäll på käften. Vad hade det där
att göra?
Men gubben jagar ju oss liksom. Ja, men spring därifrån då för fan. Tyst nu, jag ska läsa tidningen. AIK torska mot Elfsborg igen i Allsvenskan. Det är alltså Allsvenskan 1974 i podden Inaktuellt. Nej, Hans, nu borstar vi bort det här gamla dammet och tar oss in till något riktigt rykande aktuellt. Vad sägs om lite Outlaw Country från 1959?
Bra idé. The stairs are big and bold. And the nights are often cold, but I'll get by as long as I can throw that rope and brand that calf. Dream of a girl in a photograph. I got no home, I got no wife, but I'll be a doggone cowboy all of my life.
Doggone cowboy. Sjökvistan drog ju västerut. Han var jagad av sedlighetspolisen. Fan, och så hamnade han på Ellis Island. Och resten är ju svensk asylanthistoria.
Ja.
Kishi saga. En annan grej med det här med... att när min son liksom hoppar på mig, jag är ute och käkar med min son i veckan, då hoppar han på mig, jag betalar ju notan, han tar extra fan allting, karln, han är ju student och så man får ju bjuda lite grann. Han tar extra allting.
Ner på McDonald's nu hör jag.
Ja, plus, men i huvudet, men vi går inte på McDonald's. Nej, det är ju, han går på en sån här premiumburgarhak. Det finns ju mer premiumburgarhak i det här landet än vad det finns fan med folk som gillar hamburgare. Hur som helst, vi sitter och käkar, så när vi sitter och allt är betalt, det är klart han slapsar i sig någon skit och har tagit med sig en takeaway-burgare också, så han har hemma i studentlägenheten. Då bara han går på mina kläder, Hans, och säger att jag är för gammal för att ha liksom då bushwacker, tröjor, Paul Smith jeans och vita sneakers, såna här pub boots eller Reebok Classics vita. Att jag klär mig inte för min ålder. Jag sitter där, vad fan, först betalar jag notan, sen blir jag kränkt. Här har varit en dejt där jag förvandlas till Örjan Ramberg.
Ja, alltså det där är ju tyvärr ett dilemma som vår generation eller folk ungefär som är ungefär som oss, Jonas. Vi, tyvärr så lider ju väldigt hårt av det där. Att vi hittade ju våran stil någon gång 1979-80 och sen har man liksom hållit fast i den. Det har ju delvis att göra med att man har ett väldigt barnsliga yrken och sådär också, så att man håller i det där. Jag har ju respekt för Erik att han besväras av det där. Det var ju också en intressant historia som du berättade häromdagen, Jonas. Det var ju när du skulle köpa en present till din systers nya bebis, eller hur?
Ja, du kommer min systers nya bebis, ja, då hade det varit en medicinsk sensation. Ring Socialstyrelsen, syrran är 61, va? Skulle hon få en bebis, då hade det varit kommit ut ruttet fläsk ur fröken Britta ur stolgången, kan jag säga.
Men vems bebis var det nu då?
Ja, det är en stor utredning i våran släkt om faderskapet.
Okej,
nej, men så här...
det var inte din i alla fall, hur som helst. Och det var en liten bebis som skulle avfiras. Du gick på fina Åhléns på Östermalmstorg och skulle handla en presang. Väl fram vid kassan så står det en, ja, som det tenderar att göra, en ung, söt, glad tjej som då, och du kan ju inte låta bli, inte flörta, det gör du ju såklart inte, men man vill ju ändå liksom snicksnacka lite grann, göra ett intryck.
Jag sonderade terrängen för att skicka eventuellt en anonym dickpic sen under eftermiddagen. Jag har ju namnskylten, namnbrickan klar när tjejen jobbar på nedervåningen på Åhléns Östermalmstorg, och jag står där och snicksnackar och så säger jag, för att få igång samtalet, jag hatar ju tystnaden mer än vad jag hatar tystnaden, filmen av Ingmar Bergman.
En bra film, ska du veta.
Tack du, Hans.
Tyst och fin. Och vad händer?
Nej, men då står jag och snackar. Så, ja, funkar det här? Kan du slå in barnkläderna till mig? Eller vad det är? Det är någon björndräkt vi har köpt med hål bak. Det är den här Bosse Hansson-kollektionen som har kommit nu. Så kan du slå in det? Ja, visst, säger hon. Så blir det tyst ett tag. Så jag står och hänger lite i luften. Jag hatar ju sånt. Jag brukar ha reklam på jobbet när jag hänger i luften.
Eller lägga på en låt bara. Outlaw Country. Ja, visst det. Ja. Och vad händer då?
Då frågar jag så här, går allt bra eller? Jajamensan, så vänder de sig om och ska vara lite trevlig mot mig. Jag tänker att den här stubben är ju för fan inte i målgrupp på dam- och barnavdelningen någonstans. Han är knappt trans. Så då vänder de sig om, ja. Är det till barnbarnet?
Ja.
Och då blev det tyst, då blev jag hängande i luften.
Där stod du med dina balla jumpaskor och alla dina ungdomskläder och så blev plötsligt farfar på en sekund.
Jag kände mig som sjökvistan. Lösnäsan åkte ner, förkläddet i byxan torkade upp på 2-3 sekunder. Alltså, ser jag ut som en farfar? Är det så de ser oss, Hans? Horace Engdahl, denna bespottade men genialiska författare, har skrivit böcker om det här med att åldrandet du inte ens märker.
Nej.
Han har skrivit, jag vet inte om det är i Meteor eller i Cigaretten efteråt. Han skriver om det här att när han går runt och tycker han är liksom Flashback.
Jag tycker han är het, han är skön, han är Horace och han är litterära panassen i Sverige och så vidare. Han har glömt då att han är en gammal tjuvgubbe och dessutom polare med den här även med munsår i ansiktet. Baguette, va?
Jean-Claude Baguette. Alltså det största misstaget i en enskild karriär efter det att Markoolio hoppade på den här Kanal 5-såpan, seglatsen över hela Atlanten.
Ja, resan över havet.
Han vänt ju båt till Markoolio. Ja, skit i Markoolio. Hur som helst. Horace Engdahl har ju skrivit om det där, att man inte märker det själv, utan man får små subtila signaler från omgivningen. Man ser kanske en vacker kvinna med två rejäla hängjuver, någon fröken Britta på tunnelbanan. Så tittar man till och vill ha liksom en bekräftande blick. Den där blicken kommer inte.
Nej.
Och Horace Engdahl har ju uttryckt det på ett fantastiskt sätt. Horace Engdahl är den där personen som, det är han som är på en fest och håller hov och säger saker. Och så. Ja. Han är den i hallen som inte går hem. Han står kvar och berättar sanningarna. Ja. Och de där sanningarna är jävligt jobbiga, men de är också oerhört intressanta. De blir ju kött och blod både i livet och i litteraturen. Välkommen till Horace Engdahl-podden. med Jonas och Hans.
Ja, men han förtjänar alltid att nämnas, precis som andra husgudar här, som Jonas Gardell, Bosse Hansson och så vidare.
Sigrid Combüchen. Mm. Nej, men då berättar jag att när man upptäcker det här så smått, så upptäcker man att åldrandet, det är inte något vackert.
Nej, nej.
Och jag upptäckte så att 2 käftsmällar inom 2 dagar. Ja. Grabben kallar mig för Lasse Löndahl i jumpadojer, och sen blir jag tvärsänkt på Lens Östermalmstorg.
Ja, ja, det låter bli en läxa då, får man väl säga. Och kanske dags att börja klä sig sin ålder. Jag vet inte exakt vad man ska ha, men det är väl poplinrock då kanske.
Fast just det att man ska rätta sig efter då vad några jävla skitungar tycker. Det är också Hans. Ja. Det där är sådär svenskt konflikträdd. Det är som när det kom i veckan också. Där. Ja, ni som gör tummen upp på... sociala medier, det är det äldsta ni kan göra. Och då kände jag, ja, jag gör tummen upp. Men vet du vad? Jag tänkte göra tummen upp. Jag är död om 20 år. Aha. Skicka gärna blommor till jordfästningen. Ja. Pissa på min gravsten. Jag bryr mig inte, för då är jag en doggone cowboy, som vi hörde här nyss.
På tal om...
Man ska väl stå för sin ålder, om jag vill ha på mig... Titta här, jag har My Little Pony pants på mig.
Aha. Ja, det har jag.
Ja.
Gulliga.
Och så har jag Lindskovs gamla klubbläser vi hittade i garderoben på tändstopet.
Ja. Jag tänker på det här 50 år fram i tiden, eller 50 år tillbaka i tiden.
Man
har haft, ja, precis. Nu har man ju haft ett 50-årsjubileum. Det är egentligen inget jubileum, men det handlar ju då om överlevarna från Alive. Kommer du ihåg filmen som bygger på ett verkligt ärende? 1972 kliver 45 personer ombord på ett flygplan från Montevideo i Uruguay till på väg till Chile. Kommer inte fram, kraschar i Anderna mellan Argentina och Chile. Och,
det här är det äckligaste jag hört om chilenare sedan jag läste förundersökningsprotokollet
i Tito Beltran.
I Tito Beltrans.
Fan.
Så liten och så vidrig. Avgå alla.
Ja, hur ska
bli jämställdhetsminister i Kristerssons regering förresten?
De ska ju inte ha någon, va? Eller ska de ha det?
Nej, de har ju de glömde
helt
det.
Nya kvastar. Paradigmskifte, som Kristersson säger.
Ja, de har ju ingen miljöminister. Nej. Alltså, det kommer ju implodera på Aftonbladets ledarredaktion. Lena Melin kommer ju halka runt av ren ilska på sin jävla kontorstol. Ja. Det är en retsticka, Kristersson.
Ja, det är det. Jag läser lite grann i Tidöavtalet här, och det här roliga som de pratade, som vi talade om förra podden också, det här med vandel, alltså handel och vandel, som Christer Pettersson sa, den numera avlidne friade, tidigare dömda men friade i hovrätten, mördaren av statsminister Olof Palme.
Han gick ju också jäkligt ungdomligt klädd, va?
Ja,
svarta Reeboks, Vinson jeans från Coop, en tuff läderjacka som såg ut som vilken jugoslavisk taxichaufför med pengarna i bakfickan som helst. Backslickat hår. Jävla stilikon, Christer. Så drack han ju Baileys också. Han blev ju ansiktet för Baileys.
Ja, men han gjorde ju en del dåliga saker också. Jag tänker på det utviket i den här förskräckliga herrtidningen, som när han låg på en, vad fan, var det en tigerfäll eller vad det var? Han skulle göra en copy-paste, ja, det var väl inte hans idé, tänker jag, på Burt Reynolds klassiska utvik när han låg hårig och fin där, spritt språngande bananas naken. Gjorde man likadan med den där jävla gamla pundan. Det var ett vågvattenmärke. Det var till och med värre än ledaren i Aftonbladet.
Robert Aschberg, denna fantastiska journalist, som lyckas bolla, inte bara med sina egna och Gert Fylkings testiklar, utan lyckas bolla med liksom gränslandet mellan seriös journalistik och rena tjosan alla podden inaktuellt. Han sa ju det. Du fick, varför visar du i kvällstidningarna för? Jag fick 25 000. Det där klassiska klippet. 25 000 spänn för att visa snasen, Christer Pettersson.
Nu det här med vandeln då, det kommer bli problem. Vad heter han? Nazistregeringen då med Kristersson, de ska ju då kasta ut folk som är bristande vandel då, helt enkelt folk som uppehåller sig i landet, som inte verkar ha något särskilt vettigt för sig, eller ännu värre, kanske gör någonting som är omoraliskt eller kriminellt och så vidare.
Men då
hamnar, då hamnar ju där på de stackars trafficking-offren, va? Då kommer man ju tvungen att köra ut fnasken från Sverige. Hur fan skulle det se ut? Det är ju inte trevligt alls.
Ja, fast vänta nu, de har ju inte begått något illegalt.
Absolut inte, men däremot är ju deras vandel en smula tveksamt. Det är inte så de bidrar till skattesystemet med sina intäkter till exempel eller liknande.
Och, ja, men det gör ju sexarbetare i Danmark. De har ju reggat sig.
Ja, exakt, men det är lite annorlunda i Sverige. I Sverige är ju sexköp då kriminaliserat, däremot att sälja sex... svart eller vitt eller hur man nu vill lägga upp det hela.
Jag tar det helst brunt, men det är en personlig grej.
Jag vet, men och så här är det fritt och frankt och gör det. Och då, det här är ju offer då givetvis allihopa mangrant. De säljer sex utbyte mot mat och tak över huvudet.
Var det inte någon...
lite av en förenkling här, kanske tror. Men som sagt, det där vet vi inget om. Det kanske stämmer precis det som Simon Häggström och alla andra.
Var det inte någon kund, någon profilkund som ville betala dels i gamla italienska lire, dels i sina egna pastasåsburkar för några år sedan. Ja. Då uppdagades det att det var en rumänsk eller vad det var för någonting som hette Debora. Mm. Hon satt ju hos socialtjänsten med lite värmande filtar, fick sponsormackor från bröd och salt och sen var det ut på stritan igen.
Ja, fast då bytte hon väl land vad jag vet. Men skitsamma.
Bytte namn?
Ja, land.
Hon kallar sig för Fröken Britta, uppträdde i Göteborg den här helgen.
Just det. Ja. Så att det är en konsekvens av Tidöavtalet. Utan nu tycker man ju samtidigt så ska man ju då begränsa de så kallade pullfaktorerna för migration. En stark pullfaktor när man är i sexsäljarbranschen, det är ju att i Sverige så får du dricka fika istället med myndigheterna istället för om du säljer sex i Förenade Arabemiraten så blir det ju garoterad på torget så att säga. Och där är ingen dragningskraft alls för den här typen utav sexförsäljning så att säga.
Blir man garoterad då? Kostar det extra hemma hos...
Jag vet inte, garoterad bara drog till, men jag vet inte ens vad garoterad är. Jag tror att det är man kapar huvuddelen av huvudsvålen. Det är en sorts slarvig skalpering. Det är väl en garotering?
Nej, vi har hamnat lite grann i mitt expertområde. Ah, ska du kliva ner en halv trappa ner i källaren? Ah. Kom. Här. I källaren på Tidö slott kan vi utföra garotering. Det är någonting som man hade det från första gången. Googla gärna garotering.
Mm, jag tror det har med garotternas hjälmar att göra. Garotternas hjälmar var ju då formade, satt på överdelen av hjässan på ett sätt.
Under spanska inkvisitionen, när vi hade en religiös uppgörelse, kanske i klass...
Inte olikt den vi har nu. Nej.
inte olikt med det som sker i våra förorter nu. Det var lite grann som... Paludans koranbränning gånger 100. Man tar alltså en spik eller ett kraftigt trästycke och borrar den långsamt in i översta ryggkotan, en så kallad garrotering. Först låser du fast skallen och en garrotering. Och så en slags vidrig sak i franco-fascisternas Spanien så återupplivade man den här gamla spanska traditionen av garrotering. La garrotta, va?
Ja, precis.
Så Franco höll ju på med sånt här. Ja, hittade han en demokratiskt vald person i valfri ministerien, så då skulle det ju garrotera, så dessutom sparar man in bly. Han var ju miljövänlig, Franco.
Ja, estoy hablando español, och jag tänker då fortsatt på det här 50-årsjubileet av kraschen i Anderna. 16 personer hittade man ju då överlevande efter 2 månader, och hur hade de överlevt då? Ja, de hade ju kalasat på sina goda vänner och kabinpersonalens döda kroppar, va? De hade ju ägnat sig åt kannibalism. Först föreställde man i och för sig att de kanske gick lös på tax-free, va? Det är väl det rimliga.
Vad fan är jordnötterna slut? Då vill jag ha en flygvärdinneskinka, tack. Ja, gärna exakt. Rökt på en macka. De kraschar i Anderna, är det väl?
Ja, högst åt helvete upp i otillgänglig mark så att säga. Och de räknades ju för döda helt enkelt. För man tänkte att man hittar ju inte det där planet och tänker att det där kan ju aldrig ha gått väl. Och mirakulöst då så överlevde några stycken. Och framförallt var det då genom att ägna sig åt kannibalism som de överlevde. Och då har de ju turnerat runt lite grann. Men det har ju blivit som sagt deras livsmission att prata om. Ja, men hur smakar egentligen flygvärdinne skinka då? Är det stor skillnad på...
Jag har gått till chilensk tv och heter Mästerkockarna Anderna. Ju.
Just det.
Grejen är att de vill ju inte ha någon uppmärksamhet, men flera av dem lever ju på den där skan. De har släppt böcker, det tv-såper. Jag tror att Tito Beltran har skrivit någon jävla operett om den här kannibalismen uppe på fjället också.
Och som sagt, den stående frågan är ju, som de får besvara då varje år nu, i 50 år då tydligen, det är ju hur smakar människokött? Ja, och jag citerar då Carlos Rodriguez här.
Klart han heter Carlos Rodriguez!
Det smakar knappt någonting. Och det var ju inte precis det man hade tänkt sig att höra, men det är ju också frånvaron av så att säga kryddor och en normal konventionell tillagning, det gör väl att saker och ting inte smakar någonting särskilt liksom. Så,
är de inte
så vi stannar, jo de är trötta på det här, men det är ändå deras levebröd. Fan vad äckligt egentligen. Först käkar de upp sina kompisar och sen lever de på att prata om att de har gjort det. Det är ju vidrigt. De borde ju steglas. Eller ska vi säga garoteras hela bunten. Ta de där 16 överlevande och klipp hela bunten.
Säg vad du vill om chilenare som flygkraschar och käkar upp varann. Det är inget matsvinn i alla fall. Nej. Vi har ju 250 miljoner ton matsvinn i landet. Och det tror man ju inte när man ser nya justitieministerna som kanske kunde fälla det här chilenska gänget.
Ja, hur är han då?
Gunnar Strömmer.
Just det.
Han är 2 meter längre än Morgan Johansson i pums. Han är släkt med gamla, kommer du ihåg gamla sportprofilen Åke Strömmer?
Självklart kommer jag ihåg Åke Strömmer. Legend på radiosporten. Väldigt diversifierad. Han kunde behandla de allra flesta sporterna. Han var en klippa Åke Strömmer. Och det roliga är att det är ingen som har påtalat det här, men förutom vi, va, att de är släkt. Åke Strömmer och vad heter den här grabben? Justitieministern
Gunnar Strömmer.
De är ju lika som bär, det går inte att skilja de jävlarna åt, va?
Kom ihåg Strömmer nu. Och så kommer ni ihåg telefonnumret 1177. Så fort det är en skjutning eller en skjutning mot skottsäker väst, eller sitter någon fattig utsatt knega i någon förort någonstans och är livrädd och käkar chilenskt människokött på burk, så ring då till den nya, till justitiedepartementet. Fråga efter Gunnar Åkesgrabb.
Åkesgrabb.
Han jobbar. Han ska ju stoppa det här nu, Hans. Mm. Det var väldigt, på tal om unga och gamla och pensionärer, Hans. Mm. Man kände sig lite gammal när de hade en, vad var det, miljö- och klimatminister. De retade ju gallfeber på hela Miljöpartiet. Märta Stenevi slutade ju köra fossildriven bil, som förbannad blev hon. De har ju ingen miljöminister.
Nej, skiter det.
Men det är en kärnkraftsminister. Hon, vad heter hon? Romina Pourmokhtari, liberal. Hon som spydde och kastade skit och liksom hade ungefär en kristallnatt mot SD i ett halvår som ordförande.
Hon gavs ju på Johan Pettersson också ganska saftigt, va?
Han bytt namn, så påhoppad var han. Ja. Johan Persson.
Johan Persson.
Hon hoppade på honom. Hon skulle vägra ingå i någon slags deal med SD, bla bla bla. Hon var ju mer ilsken än de oberoende SVT-journalisterna på att SD haft inflytande i en regering utan en enda ministerpost. Mm. Hon är från Luff.
Mm, just det, ungdomspartiet där.
Ja, eller Bluff som vi säger. Där kan man byta åsikt i allmän
ord. Så märker man, går ju vidare till vuxenpartiet sen, så är det ingen som kommer ihåg vad man sa när man är i ungdomsförbundet.
De kan ju tacka Johan Persson att vuxenpartiet fortfarande finns kvar, alltså. Ja. Sen hade de en annan riktigt ung tjej med stelopererad överläpp och så ut som gamla, vad hette han? Thomas Bodströms farsa, kommer du ihåg honom?
Ja, visst. Storboda. Som är Lennart Bodström.
Ja, Lennart
Bodström.
Han bodde
faktiskt i mitt område där i Vasastan.
Och han som fick knacka på U-137, den här ryska ubåten som förirrade sig in tack vare att Putin hade gamla felaktiga skolattaskarter i någon rysk pluggskola. Mm. Hans farsa hade en sån här märklig mun. Hon har ju också det. Mm. Parisa Liljestrand. Mm. Kulturminister. Hörde vad Björn Wiman sa i det?
Ska de ha en kulturminister? Det går lite väl långt, tycker jag. Det kunde de väl fimpa också.
Jag röstade för Torsten Flink som kulturminister. Det blev nerröstat. Mm. Jag röstade för Eskil Erlandsson som jordbruksminister, men Svenska Kennelklubben sa nej. Nej, men den här Parisa Liljestrand, hon är ju, vad har du för erfarenhet inom kultur? Mm. Hennes svar i Aktuellt: jag har varit lärare. Mm. Alltså, det är också bra. Mm.
Ja, det skulle ha varit värre.
Exakt. Nej, men hon är ju också väldigt speciell. Hon kom till, alltså hennes farsa var tror jag, stridspilot i Iran 1979-80 någonstans, när shahen störtas, alltså shahen, iraniernas svar på Göran Persson, en maktfullkomlig despot som försökte dra
sig till lyx och guld och,
tvättas under armarna med lax och skit och gifte sig med någon generaldirektör, alltså iraniernas, persernas Göran Persson. Hennes pappa var ju
Göran Persson.
Hennes farsa, Parisa Liljestrand, kulturministerns pappa, var ju alltså stridspilot i shahens armé. Mm. Och när det började dra ihop sig, när mullorna började rusa, ungefär som de gör på torget utanför Biskopsgårdens pizzeria, när det är för mycket moralpoliser och skägget växer och man hittar knappt de där ekologiska skäggen, då flyr de från landet och då är han så kaxig, då gör han nästan en Jean-Claude Van Damme. Mm. Parisa Liljestrands farsa snor en helikopter och flyger ut från Teherans militära flygplats.
Helvete.
Rätt ut, flyr och har hört då Sverige, Bullerbyn, Astrid Lindgren, handlar en Sjökvist.
Mm. Här äter de och fröken Britta förstås.
Fröken Britta. Så då kommer hon hit och så gör hon succé. Då.
Ja, men det är en framgångshistoria. Det är roligt också att man gör en sån här escape som James Bond och snor en helikopter och drar iväg. Det är ju tufft. Eller Top Gun.
Tur att hon inte störtade och hade fått sitta och checka upp farsan.
Ja, precis. Mm. Du, hur går det för Petter Hultqvist? Han har ju tydligen ingen jobb längre. Vad är han som har tagit över försvarsministeriet? Vad är det för killar och hur går det för honom?
Ja, men han är ju också speciell. Alltså, har du min ministerlista?
Nej, jag skiter i.
Här har jag. Nu ska vi se. Jag ska...
Men det här låter kul, ja.
Nicke Nyfiken, Gunvald Larsson. Palmon Harald Hult går in som justitieminister nu.
Just det. Ja.
Nej, men han, vad heter han? Han har faktiskt jobbat. Han är utbildad vid krigsakademin vid Pentagon. Mm. Så att han är ju en rak väg. Paul Jonsson.
Ja, Paul Jonsson. Okay.
Nya försvarsministern.
Paul.
Han är liksom hans CV, vad han har gjort inom liksom både försvarsutskott, där han varit ordförande. Han varvar ju Peter Hultqvist 5 gånger om. Det enda han inte har som Hultqvist har, det är ju platta fötter, frottékallingar och en bred daladialekt.
Ja, Peter Hultqvist var ju också ordförande i Unga Örnars utomhussektion. Så att,
förlåt, ja. Då ber jag mig ursäkt.
Nej, men.
Ja. Peter Hultqvist är ju fantastiskt kompetent.
Ja, skit i honom då. Men det nya, det låter bra. Det låter spännande. Han verkar ju kompetent helt enkelt.
Han är kortare än Kristersson. Han är ju någonstans, han är lång som ungefär Paggan i Pippi Långströms gamla höfthållare.
Ja, ja, ja.
Paul Jonsson, utbildad och officer inom Svenska kustjägarna.
What?
Och på det viset kom han till USA. Han har studerat också vid Cambridge universitet i England. Försvarshistoria och sånt där. Förstår du inte? Han är ju plankan. Han är ju vägen rätt in i NATO för oss.
Han är ju som Jan Guillous pojkrumshjälte Hamilton, va? Som också blir liksom draftad från den svenska marinen till USA som någon sorts spion. Är han spion den jäveln?
Det kan han mycket väl vara. Ja. En mullvad eller en pulvad som Eskil Erlandsson säger. Mm. Hans, på riktigt, han jämfördes ju i Studio 1 i Sveriges Radio. Ja, jag lyssnar och kollar vad en ledig fi håller på med i Sveriges Radio. Han jämfördes med Hamilton.
Ja.
Jan Guillou alltså.
Ja, fan, Jan Guillou, han är han kvar i landet? Han skulle ju dra om nazistregeringen tog över. Det har de ju gjort nu.
Han står och väntar vid hamnen i Trelleborg. Och med
Gardell och de andra som skulle sticka.
med mötande fartyg kom det 12 afghaner och rånan på allt han hade. Ja, men det är fantastisk ministeruppsättning vi har fått.
Ja, cool.
Och var det inte Magdalena Andersson som också sa att jag gratulerar Ulf Kristersson till den här regeringen, och vi har ju samtalat en hel del under valrörelsen eftersom Sverige är i ett prekärt ekonomiskt läge. Mm. De ska ju släcka var tredje gatlykta av elbesparingsskäl i Malmö, Höganäs.
Förödande.
Förbannat illa, Hans.
Och julgransbelysningen också.
Oh. Herregud, snart får man inte ha flashlight and tender på småtimmarna. Nej, men då sa ju hon att vi har ju pratat under valrörelsen, jag och Ulf Kristersson, och vi har ett gott samarbete. Mm. Alltså det är fantastiskt att höra att hon säger det nu. Mm. Nu är hon besegrad, hon vill göra en snygg sorti, och jag har respekt för det. Mm. Men det var lite annan ton i skällan när tidigare nämnda Peter Hultqvist stod med Ygeman och sa: vinner den borgerliga regeringen, det är ett hot mot säkerheten i Sverige.
Hot mot demokratin till och med, ja.
Sa han det?
Ja, det vet jag. Jag kanske la till det själv, men just mot säkerheten.
Så Säpo fick ju ringa in till Peter Hultqvist på försvarsdepartementet.
Sluta ljug.
Ja, men det är vi som ansvarar för säkerhetshot, inte två jävla glada politiker.
Bara om den ena fick sparken just för att han har läckt försvarshemligheten, den där jävla Ygeman. Ja, visst.
Klassisk presskonferens. Säpo tvådde sina händer och sen rann det ut i sanden.
Ja.
Helt fantastiskt. Att när de går ut med den uppgiften, Hans, och sen säger Magdalena Andersson nu i Studio 1 att vi har faktiskt haft samtal under hela den här tiden, för vi är ett prekärt ekonomiskt läge. Sverige är på väg in i någon slags lyxfällan, liksom. Eller hur?
Ja. Kan man ta ett sms-lån på det här?
Kan det absolut göra, Hans. Mm. Vi har pratat mycket yngre, gamla.
Det var ju sånt hemskt uppvaknande att vi förstod att vi hade blivit gamla trots att vi har gympaskor. Och jag är ju klädd som jag går på ett ur- och skurdagis. Jag ser ut som en 5-åring mer eller mindre med mina galonkläder och skita. Men och du har ju ändå någon sorts tonårs-appearance. Så att,
ja, men jag lånar ju grabbens kläder.
Ja, det gör väl jag med.
Jag har ju en...
Här alltså din grabbskläder. Stilen är
av Erik, ja. Visst är han det? Han är så jäkla stilig.
Vi ska inte hålla på och snacka om din grabb och hur snygg han är. Det är ju konstigt. Han kommer ju skämmas ihjäl. Hans grabbar, de lyssnar väl inte på det här pisset, men om de gjorde.
Hörru du, här står det då. Vi kommer... Jag bad ju Davva komma in där.
Ja,
för
ja,
att,
vår producent.
Ja, det har ju varit så himla fint med er här. Alltså.
Ja.
Han har jobbat, vi gjorde ju en livepodd förra veckan.
Ja, det var kul. Mm.
Förbannad, på riktigt, en förbannad jäkla succé. Tack för alla som stod ut med oss. Tack för alla som satt och mygla på en arbetsplats. Vi sände ju på den fantastiska primetime-tiden klockan 10 en förmiddag. Ja. Va? Våra lyssnare är ju sjukpensionärer och bidragsfuskare. Ja, så alla satt väl hemma och
eller
lyssnade.
Eller huka lite arbetsuppgifter, det kan man väl göra klockan 10 på morgonen. Då har ju dagen knappt kommit igång. Men sen är det väl så också att vi kommer ju köra fler sådana här livepoddar. Och då är det ju viktigt att gå in på podplay.se eller podplay-appen då och registrera sig där så man kan vara med och chatta in frågor. Men det går väl också att mejla frågor direkt till dig, Jonas, om man har inför kommande livepoddar, om man har någon näsvisa frågor och undringar kanske om Evert Taubes dagar i Argentina eller Sigrid Kornbüchen eller Bosse Hansson sommarkamp eller vad det kan vara för någonting som man är sugen på att veta mer om. Eller som när du förklarar liksom Brexit och sånt där i fyra meningar. Vi förenklar ju också lite grann.
Ja, men alltså, gå inte någon grundkurs ute till havs med Hans på den, för att vi är ju kvällstidningsjournalister, Hans. Vi är tabloidsvin, vi är ju murvlar. Vi har ju ytliga kunskaper.
Sticker du kniven rakt i hjärtat på mig?
Dava är ju tunisiska och betyder slöfock. För han mässar han nämligen och säger: jag kör hemifrån idag, men ni kan väl pusha att vi kör livepodden igen på torsdag. Men fan, det är ju torsdag idag.
Vänta, samma livepodd eller ska vi göra en ny?
Det är fantastiskt. Man ska då kunna mejla frågor redan nu till jonas@rockklassiker.se. Och vi fick ju massiv kritik från våra vänner på Flashback för att vi satt och sorterade frågorna. Ja, vad fan tror du?
Det var ju inte vi sorterade, det var ju Dava. Han är ju trots allt producent. En producent måste ju göra någonting. Ja, tidigare producenter, Linskov, gjorde ju ingenting så att säga. Men Dava tar ju sitt kall lite mer på allvar. Han är ju seriös. Ja, det är seriös kan jag
inte säga. Linskov gjorde ingenting. Han är för fan mer på en von der Leyen den här. Eller von der Leyer som hon kallas för. Hon är ju sten. Hon, Linskov drar in pengarna på det här. För guds skull. Ja. New World Economic Forum. Det är foliehattar och lite apkoppor på det. På tal om folk som inte gör jobbet. Ja. Kul när Tobias Billström får en fråga också.
Är ytterligare någon minister?
Utrikesminister.
Ja.
Han fick ju sparken från pallan till trycket som migrationsminister. Ja, nu ska det vara lite lugnare då. Ska han bli utrikesminister?
Så vart krig.
krig runt oss.
Och NATO-medlemskap och skit. Ja, det är jobbigt.
Carl Bildt tackade nej. Han är ju trots allt 30 år yngre än amerikanernas Joe Biden. Mm. Så han fick ju frågan då. Är Turkiet en demokrati? Tobias Billström, ny utrikesminister. Han svarade ja.
Ja, han gjorde det. Just det.
Någonstans. Lasta ett plan med de där kurderna som Erdogan vill ha. För nu är de tydligen en demokrati också.
De kommer få rättvis behandling. Det är bara att skeppa ner dem. Skicka med oss Nöjen och en del andra som inte har med saker att göra på samma gång. Får se hur det går.
Kan någon gräva upp Soran Ismail också? Han har ju tagit sig in i, för att citera Eugene O'Neill, fantastisk amerikansk dramatiker. Han har gömt sig. Så ge oss skuggorna. Va?
Ja. Om vi ska försöka knyta upp säcken. Vad gjorde Horace åt sin flyende ungdom? Och hur så att säga, hade han någon lösning på att slippa det här memento mori, glöm inte att du ska dö uppvaknandet som du hade i veckan?
Varför heter den här podden Inaktuellt? Den skulle heta Momento Mori.
Ja, det skulle du kunna göra. Inte Momento, men Memento.
Jag hade ett litanskt. Jag hade ett latin citat och jag fuckade upp det. Jag vill ha den som svanktatuering, Hans.
Det har du redan.
Jag är så trött på det.
Jag gjorde det när du låg och sov igår. Undrar kanske om det var en kille som myset på rumpan där, men det var jag, ser du.
Så här är det. Horace Engdahl, som är en fantastisk författare, han gjorde det stora misstaget. Han har försvarat den här förbannade Jean-Claude Guidetti.
Ja, men
eller
det är
vad heter
ändå lojalitet, det är ändå en dygd, ska du veta.
Men okay.
Man får ju fan ställa upp för en grabb, även om man råkar vara en skitstöv.
Okej, jag ska åka upp och försvara min gamla brevvän Hagaman. Jag tänkte åka till Nürnberg och försvara Hermann Göring, för lojalitet är något viktigt. Vilket jävla fiasko. Ja. Och märkte du, när Horace Engdahl försvarade Jean-Claude Arnault, inte för hans gärningar, men för det... För som en vän, som en lojalist, som en gammal...
Ja, men hans värv på den här snuskklubben Forum som han drev i Vasastan.
Exakt. Visst. Utöver det så är Horace Engdahl en fantastisk författare. Vänta nu. Så vitt jag kan bedöma, hör du, som hade litet se i folkskolan innan man gick ner till fröken Brittas och Sjökvistans handelsbord och snodde
smör. Rösta fröken Britta, får lov vara lite i bröllopskonfekt.
Påminner lite om den där Farbror Bosse, kommer någon gång?
Ja,
visst. Roligt.
Så kan du inte skoja idag, Hans, inte ens i podden Inaktuellt. Nej, men Horace Engdahl som har skrivit då Meteorer, Den sista grisen, fantastisk att läsa, och Cigaretten efteråt, alltså aforismer, tankar om vår tid, och vi behöver ju någon i det här fega, konflikträdda Sverige som säger någonting, som man som pratar om den här gyllene yttrandefriheten som förbannat mig inte finns. Den finns ju bara i Inaktuellt och på Flashback. Det är ju där den finns.
Nej, men visst, visst. Och nu har jag varit ute i kylan och så han fick ju omedelbart sparken från PK1, P1-radion och han har varit i kylrummet även hos Bonnier, så jag förstår. Men han verkar vara på väg tillbaka nu, det tycker jag är glädjande, för att det är ju en kraft som, en färgklick som behövs.
Han är en intellektuell intellektuell. Vi ska vara jävligt rädda om dem i det här förflackande jävla familjen Wahlgren-samhället som vi lever i.
Jag orkar... Inget fel på familjen Wahlgrens intellekt heller, men några håra ser de inte, det är de inte.
Verkligen inte. Bildning...
Kanske Benjamin förresten, verkar vass.
Benjamin verkar vass. Nej, men Horace Engdahl säger om ålderdomen att när man märker den komma krypa, när man försöker negligera, man går runt i ungdomskläder, bla bla bla. Han säger det, när man börjar prata om den, när man börjar samtala, diskutera, tänka på den, Hans, då är det för sent.
Ja, precis.
Det är roligt, det är också, för sent.
Ja, det är klart det är för sent. Men som sagt, många av våra lyssnare är ju lite yngre än oss. Jag tror att de i oss ser en väldigt otrevlig framtid. En del formulerar på ett fint sätt att vi skulle vara som deras äldre bröder. Men så fint är det ju givetvis inte. Utan det här är vad ni ser fram emot, helt enkelt.
Vilka bröder? I Tjottas alltså och Dödspatrullen?
Nej, men.
Har Ali Khan
bror,
inte
jag sa
igen?
Till dig. Ja.
När du börjar prata om att andra
ser... Är inte slut på podden snart?
Den är helt slut. Ja. Vi går ut på något riktigt, riktigt gammalt. Det här är riktigt klassiskt. En svensk outlaw-visartist. Här kommer han.
När man är en glad pensionär, man lever i misär med prostatabesvär. När man är en glad pensionär, då har man ju fått allt vad man begär. Om man är slagrörd, gaggig eller invalid, man sitter snäll och blid, inlåst på Höga Lid.
Ja, jag har en dröm att bli inlåst på Höga Lids äldreboende. Jag kollar ministerlistan, Hans. Två ministrar är äldre än vad vi är.
Oj.
Fy fan.
Vad är det? Äldreminister? Jävla tjuvsamhälle, va?
Tack för att du lyssnar på podden Inaktuellt, nu med två avsnitt i veckan. Vi tackar för den här gången från Tidö slott, Tidö lagslott, Eskil Erlandssons nya semesterhem. Kloka ord till publiken, Hans.
Ja, avslutningsvis, när vi har bedrivit vår vandel klart här i podden, så kan jag bara säga hej då!
En del av